Podplay.
Först verkar det som att det ska börja regna. New Yorkborna som är ute och går längs Hudsonfloden ser hur vattnet blir mörkare och mörkare. Men snart börjar folk att skrika, peka upp mot himlen och springa allt vad de kan därifrån. Strax ovanför dem närmar sig ett flygplan som störtar ner mot staden i 400 km i timmen. Ombord sitter 150 livrädda passagerare som förmodligen tror att allt är förlorat. Men ombord finns också en pilot som vet att han måste agera snabbt och som tänker försöka se på det omöjliga.
We can't do it.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
I'm sorry, say again, Cactus.
I think he said he was going in the Hudson.
You get anybody, you send him right over to the Lincoln Tunnel. We had a Cactus Airbus go down in the water.
Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om miraklet på Hudsonfloden när en pilot räddade 150 personer från en säker död. I januari 2009 virvlar snöflingorna över New York. Här, i staden som aldrig sover, pulserar livet genom det stora rutnätet av gator. För de cirka 8,5 miljoner invånarna är trafikens buller en ständig följeslagare. Men det är kanske lite extra påtagligt i stadsdelen Queens, där mullret från flygtrafiken också ekar över gatorna. Många av planen som passerar över området är på väg till LaGuardia, som är en av USA:s mest trafikerade flygplatser. Varje månad rör sig ungefär 28 000 plan över dess start- och landningsbanor. En av piloterna som navigerar dessa rutter är 57-åriga Chesley Sullenberger. En långgänglig man med havsblå ögon, tunt vitt hår och tjock mustasch. Bland kollegorna är han känd som Sully, ett smeknamn som följt honom senast tid i flygvapnet. Trots att han har vuxit upp i delstaten Texas i den amerikanska södern hörs knappt några spår av den karaktäristiska sydstatsdialekten. Han utmärks av ett påtagligt lugn och en självsäkerhet som formats av flera decenniers erfarenhet. Sully vet tidigt att han vill bli pilot. Och efter studenten börjar han en pilotutbildning vid United States Air Force Academy. Prövningarna är svåra och många ger upp längs vägen. Men Sully fortsätter. Efter 4 intensiva år tar han examen och kan äntligen börja sin tjänstgöring i det amerikanska flygvapnet. Mellan 1973 och 1980 arbetar han som stridspilot och får chansen att flyga några av de mest avancerade jakt- och bombplanen i USA:s arsenal. Efter 7 år lägger dock den 29-åriga piloten uniformen på hyllan. Sully flyttar till Kalifornien, gifter sig och påbörjar en karriär som kommersiell pilot. I det nya arbetet flyger han främst rutter mellan amerikanska storstäder och vardagen skiljer sig rejält från den strikta disciplin han är van vid. Men snart kommer all Sullys erfarenhet att sättas på prov. Torsdag den 15 januari 2009 är det strax under 0 grader i New York. Men trots kylan har Hudsonfloden, som ringlar genom stan, inte frusit till is. Istället krusas vattnet av iskalla vindar. Fastän januari är en av de mindre hektiska månaderna så rör sig tusentals människor genom flygplatsen LaGuardia. Trängseln är påtaglig. Men det är ingenting som påverkar den 57-åriga piloten Sully som med vana steg tar sig fram genom personalens passager. Efter 4 dagars arbete återstår bara en resa. Rutten går mellan New York och staden Charlotte i North Carolina, cirka 100 mil söderut. Allt tyder på att det kommer bli en rutinmässig och smidig flygning. Klockan är 3 på eftermiddagen när passagerarna börjar stiga ombord på US Airways flight 1549. Det verkar inte vara någon risk för snö och planet kan lyfta enligt schema. I förarhytten förbereder sig Sully för avfärd. Medan planet sakta fylls med resenärer går han metodiskt igenom cockpit, startar all teknisk utrustning, ställer in navigationssystem och kontrollerar att kommunikationen till flygledningen fungerar som den ska. Rutinen sitter i ryggmärgen på Sully som har tillbringat strax under 20 000 timmar i luften. Alltså ungefär 2,5 års sammanhängande flygtid. Idag är Sully utsedd till kapten ombord. Det innebär att han inte nödvändigtvis kommer vara den som faktiskt styr planet under flygningen. Istället bär han det yttersta ansvaret för säkerheten, besluten och besättningen. Vid sin sida har han piloten Jeffrey Skiles som har fått ansvaret att flyga flight 1549. Om bara 2 timmar ska de landa i Charlotte och därefter har Sully planerat att fortsätta hem till Kalifornien. Han har till och med lyckats boka den sista platsen på ett plan som avgår samma eftermiddag och han ser fram emot att snart få träffa sin familj. Klockan närmar sig 3:30 på eftermiddagen den 15 januari 2009 när US Airways flight 1549 lyfter från LaGuardia. Ombord sitter 150 passagerare ihoptryckta inuti det smala planet. Förutom dem finns 3 flygvärdinnor och de 2 piloterna ombord. Motorernas dån fyller kabinen medan landskapet nedanför blir allt mer avlägset. I förarhytten sitter kapten Sully med blicken fäst på den blinkande instrumentpanelen. Hans händer vilar tryggt på reglagen medan kollegan Jeffrey navigerar planet. Men bara 2 minuter efter avfärd drar en mörk skugga fram över horisonten. Det är en flock Kanada-gäss. I delar av New York kan man ofta se de stora fåglarna som flyger över stan i sina karaktäristiska V-formationer. Gässen, som kan väga upp till 7 kilo, kan dock orsaka stora problem, och särskilt för flygtrafiken. Oftast orsakar en kollision bara mindre skador på planens kroppar, men i värsta fall kan det leda till allvarliga olyckor. Förutom att försämra pilotens sikt så kan fåglarna krossa vindrutor, kollidera med viktiga sensorsystem eller sugas in i planens motorer, vilket kan leda till motorhaveri. Faran är som störst när planen befinner sig på samma höjd som fåglarna, alltså när de ska landa eller lyfta. På många flygplatser har man därför installerat kameror och radar för att upptäcka flockar som flyger direkt över banorna. Under hösten och våren, när deras migration är som mest intensiv, uppmanas dessutom piloter att hålla extra utkik efter gässen. Om de ser fåglarna i tid kan de justera kurs eller höjd för att undvika en kollision. I mitten av januari brukar läget dock vara lugnare. Vid den här tiden på året har de flesta fåglarna lämnat områdena kring New York och få piloter räknar med att behöva parera fåglarna. Men idag, den 15 januari 2009, dyker alltså en flock kanadagäss upp framför flight 1549. Planet håller fortfarande på att stiga i cirka 400 km i timmen med nosen vänd upp mot himlen. Piloterna ser därför inte de lågt flygande gässen förrän det är för sent. Högljudda dunsar ekar genom kabinen och sen river en våldsam skakning genom planet. Motorernas rytmiska muller ersätts av ett märkligt, rosslande läte och en skarp bränd lukt fyller snabbt det trånga utrymmet. Gässen har sugits in i jetmotorernas turbinblad. Nästan direkt efter kollisionen känner alla ombord hur planet förlorar sin drivkraft. Det saktar ner och sen börjar nosen tippa neråt. De 150 passagerarna ombord börjar inse att de är på väg att krascha. Vissa plockar upp sina telefoner för att säga farväl till sina familjer, medan andra tyst ber för sina liv. I förarhytten märks däremot ingen av den panik som sprider sig genom kabinen. Trots det kritiska läget håller piloterna sina känslor i schack. De vet att de måste fokusera om de ska ta sig ur situationen vid liv. Först försöker de starta om jetmotorerna, men de lyckas inte få igång de stillastående turbinbladen. Sully har varit med om fågelkollisioner förr, men han har aldrig tidigare varit med om en havererad motor. Och nu har han plötsligt blivit av med två. Under dem sticker New Yorks skyskrapor upp. På mindre än 1000 meters höjd finns inget utrymme för misstag. En vanlig nödlandning är omöjlig. För piloterna handlar det nu om improvisation på högsta nivå. Att hitta en väg ner genom hindren av betong och metall innan tiden rinner ut. Turbinernas skrapande ekar genom förarhytten. Hittills har planen styrts av piloten Jeffrey Skiles, men nu tar kapten Sully över ansvaret. Mindre än en halv minut har gått sedan kollisionen och flight 1549 störtar nu mot marken i flera hundra kilometer i timmen. Det innebär att det är mindre än 4 minuter till att de kraschar.
Cactus 1539 hit birds. We've lost thrust on both engines. Returning back towards LaGuardia.
På flygplatsen LaGuardia ekar Sullys mörka stämma genom flygledarens hörlurar.
Mayday, mayday.
Efter att ha ropat ut nödropet mayday förklarar han snabbt att han förlorat bägge motorer och måste nödlanda. Personalen tömmer genast en av landningsbanorna, men det känner ingenting till. För Sully tror inte att planet kan ta sig tillbaka till LaGuardia. Flygledningen försöker vägleda honom till en annan flygplats, men inte heller den är tillräckligt nära.
Cactus 1529 over the George Washington Bridge wants to go to the airport right now.
Going to the airport, check. Does he need assistance?
Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1?
Runway 1, that's good.
Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro.
We can't do it.
Då gör Sully någonting som ingen hade kunnat räkna med. Han struntar i att försöka hitta en landningsbana. Istället börjar han styra planet rakt mot New York och mot Hudsonfloden.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to begin the Hudson.
I'm sorry, say again, Cactus.
I think he said he was going to the Hudson.
De befinner sig nämligen precis ovanför vattnet och att landa i floden hade kunnat hjälpa dem att dämpa landningen. Det finns ingen tid att tveka. Floden är deras enda chans. I kabinen överröstas tumultet av kapten Sullys röst. Med självsäker stämma meddelar han att de ska försöka nödlanda på Hudsonfloden och uppmanar passagerarna att förbereda sig på stöten. Många har klamrat sig fast vid hoppet att de ska kunna hitta någon närliggande flygplats att landa på. Men nu inser de att deras enda chans att överleva vilar i Hudsonflodens iskalla vatten. Flygvärdinnorna skriker ut instruktioner om hur alla ska inta skyddsställning. De flesta hinner sätta sig framåtlutade med armarna som skydd runt huvudet. Sen slår den väldiga flygplanskroppen i vattnet.
Okay, he's on the Hudson River. He's just about a mile and a half north of the Lincoln Tunnel. You get anybody, you send him right over to the Lincoln Tunnel. We had a Cactus Airbus go down in the water.
Mörka vågor piskar mot förarhyttens vindrutor och våldsamma skakningar river genom planet. Nästan som att delar av det håller på att slitas loss. De glider flera hundra meter över vattenytan innan de slutligen stannar. I kabinen har det blivit knäpptyst. Ingen av de 150 passagerarna kan riktigt förstå att de har klarat sig. Och det tar några sekunder innan den värsta chocken lägger sig. Men lättnaden är kortvarig. För nu börjar kabinen snabbt fyllas av iskallt flodvatten. Passagerarna närmast nödutgångarna får snabbt upp dörrarna. Inom några sekunder har människor flytt ut på planets vingar som ännu vilar någon meter över vattenytan. I paniken glömmer många att ta med sig flytvästarna som ligger under deras säten. Om de trillar ner i vattnet riskerar de kraftig nedkylning eftersom temperaturen i floden ligger på runt minus 7 grader. Medan Sally och de andra i besättningen leder evakueringen stiger vattennivån i kabinen upp till knäna. Nu är det bara en tidsfråga innan planet sjunker under vattenytan. Trots att tiden är knapp så väntar Sally tills alla passagerare har lämnat planet innan han själv tar sig ut. Mitt emot vraket som ligger och guppar omkring en kilometer från land reser sig Manhattans skyskrapor. Nyfikna invånare som har sett den dramatiska kraschen flockas vid flodkanten. Men det är inte bara förbipasserande som bevittnat den mirakulösa landningen. Tio minuter efter att flight 1549 hamnat i Hudsonfloden anländer de första passagerarfärjorna. De hjälper till att evakuera överlevarna som står tätt in till varandra på det sjunkande planet. Och snart ansluter även helikoptrar och räddningsbåtar skickade från LaGuardia. Omtumlade, chockade och iskalla förs passagerarna i land. Där konstateras det nästan ofattbara. Alla 155 personer ombord har överlevt. Det är en dag som New York och hela världen sent kommer att glömma. Dagen då det inträffade ett mirakel på Hudsonfloden.
Captain Chesley Sully Sullenberger, the pilot who miraculously landed US Airways flight 1549 on the Hudson River after struck.
Efter den otroliga nödlandningen hyllas den 57-åriga Sully som en hjälte. Över hela landet rapporterar medier om händelsen. Och snart tycks hela USA tala om hans mod och skicklighet. Lovorden regnar över honom och han kontaktas dagligen av journalister och tv-team som vill få exklusiva citat från mannen som räddat 155 liv. Men Sully har aldrig varit den som dragit strampljuset och tycker det känns jobbigt att hans privatliv påverkas av uppmärksamheten. Utöver kändiskapet bär han dessutom på tyngre bördor. Likt många andra som var ombord på US Airways flight 1549 så drabbas Sully av PTSD. Minnena från händelsen håller honom vaken om natten och oftast kan han inte sova mer än en halvtimme åt gången. Och som om det inte vore nog så står han dessutom inför en utredning. National Transport Safety Board, myndigheten som ansvarar för att utreda civila flygolyckor i USA, ska nämligen analysera om han har begått några misstag. Först kontrollerar de att båda motorerna verkligen har varit ur funktion. Därefter granskar de om Sully och hans medpilot varit utvilade och alerta när flight 1549 lyft från LaGuardia. Och slutligen vill myndigheten fastställa att det inte funnits någon annan möjlighet än att landa på floden och att Sullys bedömning om att planet inte kunde återvända till flygplatsen var korrekt. Utredningen kan upplevas som hård, nästan onödig. Till och med Sully, som alltid litar på sin egen kompetens, känner nervositeten komma krypande. Men så till slut, 15 månader efter nödlandningen, kommer myndighetens beslut. För att ha kunnat nödlanda på LaGuardia hade piloterna behövt vända i samma ögonblick som flight 1549 träffades av kanadensen. En reaktionstid som helt enkelt är omänsklig. Sully hade alltså agerat helt rätt. Du har lyssnat på Kod Katastrof och miraklet på Hudsonfloden med mig, Ellen Norberg. Manuset skrevs av Anna Siafar. Faktagranskning av Linn Ek. Klippning och ljuddesign av Evelina Fernerud. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman. Exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av